Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej allihopa och välkomna till podcasten Tugga
Käk!
Vi är lite ovana, vi har inte poddat på flera veckor.
Ja, det känns helt crazy faktiskt. Nu känns det som att vi är tillbaka på ruta ett typ.
Ja, faktiskt. Och att man ska så här, hitta vägen framåt.
Ja, jag började nästan bli lite kaxig innan och var såhär, ja, vi ska podda idag. Nej, jag är en poddare. Jag identifierade mig som poddare.
Ja.
Nu...
Nu så, jag känner mig
not
lite,
so much.
Nej, det känns lite främmande och krystat.
Mm.
Men det kommer gå bort snart.
Yes, box.
Men du, orsaken till att vi inte har poddat några veckor, det är ju att vi båda har varit bortresta.
Ja, men precis.
Om lott, liksom.
Exakt, världens sämsta timing.
Ja, jättedålig timing. Vi gav er en vecka utan podd, och det ber vi om ursäkt för.
Ja.
Hashtag hybris.
Ja, exakt. Ja. Superhybris. Jag var ju i Alpen en vecka först och la upp en delikat bild från en pizza med en burrata på.
Ja, en dagsfärsk burrata.
Ja.
Otroligt.
Ja, de gjorde burratorna på morgonen.
Ja.
Och ja, sen tog de slut någon gång på lunchen, så man fick ju vara glad om man fick en.
På samma ställe.
Ja, jag kan verkligen rekommendera att lägga en hel burrata på pizza.
Alltså, det är så girigt.
Mm, och sjukt gott.
Ja. Men den där pizzan såg helt magisk ut, för burrata är ju också... en av världens godaste ostar.
Ja, verkligen. Och det var ju inte bara det, utan det var att den hade bara haricots på sig. Och lite oliver.
Ja.
Och en fet burrata.
Ja. Bröd, haricots och oliver. Men för det jag ändå kände var... oliverna balanserades och det blev lite sälta i där. Annars hade det varit ganska lent.
Mycket lent. Men det var mycket gott. Mm.
Kul.
Under tiden som du har varit borta nu, du har ju varit i...
Jag har varit i Jordanien.
Mm.
Ensam.
Mm.
Jag åkte bara, för jag var lite less på vädret och så vidare. Mm. Och sen så har jag aldrig rest själv förut och visste inte alls vad jag skulle förvänta mig.
Men... helt själv, hur kändes det?
Men det kändes...
Hur kändes det att hoppa på flyget?
Alltså jag var så lugn hela vägen. Och det här var inte likt mig för bara ett litet tag sedan. För att jag, det var det värsta jag kunde tänka mig att gå runt, alltså hänga runt själv.
Mm.
Jag har aldrig kunnat så här, sitta själv och äta. Jag har aldrig kunnat liksom... Jag tyckte synd om andra människor som är själva.
Men varför det?
Nej, men jag har verkligen gjort det. Alltså det var i skolan när jag var liten. Så började jag gråta om jag såg lärarna sitta själva i skolmatsalen.
Oj.
Alltså jag verkligen tycker synd om människor som är själva. Nu förstår jag ju att det kan faktiskt vara självvalt.
Ja, ibland är det väl skönt att vara själv.
Ja, nu har jag ju noterat att det var ju världens bästa koncept. Att resa själv.
Mm.
Det var ju, alltså man är så himla mycket mer närvarande i resan på något sätt.
Mm.
Man ser saker som man kanske inte hade sett förut. Man hör saker. Och framförallt, nu vet jag inte om det var så här, jag eller destinationen. Men de människorna som var där var liksom helt fantastiska. Mm. Så otroligt gästvänliga.
Det kanske var en kombo.
Ja, det kanske det var.
För jag menar, alltså, om man åker själv.
Ja.
Då är man ju mer öppen för nya kontakter.
Ja,
man blir ju mer kontaktsökande på något vis.
Jätteöppensinnad. Mm. Och jag hängde ju runt, alltså den här underbara stan Aqaba i Jordanien. De hade så massa olika affärer och sådär. Och jag hängde ju typ i affärer.
Mm.
Det var bara små sådana här shoppar.
Du var så 14 år igen.
Nej.
Då hängde man ju i affärer.
Jag vet, men det här var ju på ett otroligt helt annat sätt. Det var som, tänk att det var som en stor basar, fast lite mer väggar. Och sen så gick man in till någon kille där som sålde någonting. Och alla frågade om man ville ha kaffe eller te när man var där. Så jag hakade alltid på det erbjudandet. Bara,
vad tog du då?
Te alltid. Ja, inte alltid.
Någon du gång... la ju upp någonting på Insta.
Han gav mig
kaffe.
Kaffe. Ja, och det var på kvällen. För jag bad specifikt om kaffeinfritt kaffe.
Hade han det?
Ja, han ställde sig och kokade det.
Jäklar, ja. Ändå schysst.
Jätteschysst, men såna där var de. Hela bunten alltså.
Och det var inte det att de tog en liten mockamaster som gör en hel kanna på 6 minuter. Utan det här tog lite tid, tog det ut så.
Ja. Han skulle tappa vatten från någon, jag vet inte vad. För han hade inte rinnande vatten i butiken. Och sen så skulle han, ja men han skulle hälla i det pulvret. Och så skulle det tillagas på ett visst sätt. Och de ska liksom snurra i det och sånt.
Mm.
Och det är det här klassiska arabiska kaffet med, eller de kallar det för turkisk kaffe.
Mm.
Med så här hela kardemumma kärnor i.
Mm.
Och sen så adderar de ju rätt mycket socker.
Ja, det låter som en chai-kaffe.
Ja, chai-kaffe verkligen. Ja.
Alltså, det känns ju också,
men det var ju väldigt gott. Och sånt där, jag tänker så här att det var jättegott när man var där. Och var liksom i miljön och luktade in alla kryddor och sådär. Men det skulle ju absolut inte vara lika gott här hemma.
Okej. Okay. Det är inte det du kör i termosen nu på jobbet då?
Nej. Nej, för det luktar också så sjukt mycket kardemumma om det.
Ja, inte det nice då? Det är man kardemumma-bollar.
Jag älskar kardemumma.
Kardemumma-bollar.
Så det där var ju magiskt. Nej, men så jag hängde ju runt med The Locals. Som en turists våta dröm lite grann. Och de var helt magiska. Och bara, vi fick så mycket nya kompisar.
Vi? Vem pratar om nu?
Jag.
Jag tycker så att vi.
Åh gud, det är ju så, nu är jag blivit skizofren. Du har varit ensam för länge.
Alltså, vi fick så mycket kompisar.
Ja. Ja, men sen så, jag hängde mest med en kille som heter Mohammed.
Mm.
Eller alla hette Mohammed, antingen i mellannamn eller första namn eller 18:e namn eller något sånt där.
Många hette det.
Ja, det är tydligen världens vanligaste namn.
Ja, ja. Jo, jag har hört det. Det är också typ det vanligaste namnet i Malmö.
Ja, det är det.
Mm.
Ja.
Typ, alltså jag kanske ljuger nu.
Och alla Mohammeds jag träffade var fantastiska.
Mm, vad bra.
Mm. Men han lärde mig väldigt mycket om, eller jag kunde fråga väldigt mycket saker. Mm. Om
perfekt, ja.
Kulturen och jättemycket om religionen.
Vad tar du med dig då? Om du ska välja koka ner till en sak. Vad tar du med dig av din visdom på Mohammed?
Att han... Jag vet inte om det låter fel. Men att han... Man har lite... Det finns en ganska homogen bild som sprids av islam just nu. Och den är inte så schysst. För det är bara en liten procent av muslimerna som... bråkar och krigar.
Mm.
Och det är väldigt skönt att avdemonisera det lite grann. Och höra hur... Ja, men bara liksom... avdemonisera, avdramatisera.
Mm.
Och bara få en helt annan bild av religionen. Och fokusera på den och inte någonting annat. Och ja.
Ja, skönt. Det låter ändå ganska givande.
Mm. Det var verkligen det. Det var fantastiskt.
Mm.
Så nu konverterar jag.
Perfekt. Här på snabben.
Mm.
Jag vill ha akvaviti kebaben.
Ja, just det.
Ja, du vet.
Vi hänger ner till...
Nej.
Nej. Otrolig resa. Inte minst ur matsynpunkt.
Ja, men exakt.
Det här är ändå någon typ av...
Berätta mer.
Genre mat på vår podd.
Ja.
Nej, men det var otrolig mat. Det var röror i par 10 minut. Alltså så här labne, hummus, tabbouleh. Det är inte en röra, men...
Men vad åt, alltså, var det någonting som var nytt som du fick smaka på? Alltså förutom för de här rörorna som du tar nu, de känner man ju till.
Ja. Jo, men jag åt sadaye, eller sadie.
Vad var det då?
Det var en speciell fisk som tillagades liksom. Fisken tillagades och sen så tog man buljongen som fisken tillagades i. Så kokade man ris i det, i den buljongen.
Mm.
Så att allt liksom blev gott. Mm. Och sen så var det en sås till den. Och sen så, liksom så hade de mandlar ovanpå.
Okej.
Okay. Jättegott verkligen.
Kan man säga att det var deras version av risotto?
Nej.
Att koka ris i buljong?
Nej, för att det var inte risotto. För det var inte så här stärkelserikt ris, utan det var helt vanligt ris. Så det var så här pluffigt, luftigt liksom.
Ja, okay. Men det var ändå ris kokt i buljong som man åt med mandlar.
Och en jättegod sås.
Utöver buljongkokt ris?
Mm.
Ja, spännande.
Det var jättegott verkligen.
Mm.
Och sen väldigt mycket baklava.
Så kommer du återskapa det själv, tror du, hemma?
Nej.
Varför inte?
Men det är samma sak som thai-mat. Vissa saker ger jag mig inte på hemma. Nej, okay.
Utan de här limeblads kokande grejerna, typ som thai-mat.
Mm.
Det görs bättre, eller det är... Jag behöver inte riktigt behovet av att göra det hemma.
Okej. Okej, jag förstår.
Men... Nej, jag vet inte.
Men du... Okej.
Okay. Alltså inte det är klart att jag är någonting. Inspirerad.
Du tar inte med dig men någonting det är som det goda. Alltså, matmässigt. Då så. Då vet vi.
Oinspirerad. Nej, men det var väldigt goda. Det var, fanns massa versioner på kebab.
Ja, det är jävligt gott.
En, den roligaste var kebab som var tillragat i sitt eget bröd. Så man la liksom det råa köttet eller så här, i bröd. Och sen så liksom bakade man det i brödet.
Som en calzone. Fast en pizza.
Ja, typ alltså.
Fast en kebab.
Ja. Fast en kebab, fast lite annorlunda. Ja,
ja alltså det var härligt. På kebabvis liksom.
Ja, på kebabvis. Mm, verkligen.
Mm.
Mm. Nej, men det var magisk mat. Ja. Jättegott
det låter. Härligt.
Ja, det var det. Jag åt hummus i frukost varje dag.
Oh,
och omelett. Och
medan du har varit borta.
Ja.
Jag har ju också varit borta i och för sig. Men jag har lagt upp lite grejer på Instagram. Jag har nämligen spunnit vidare lite grann på vårt brunchtema.
Ja.
Och jag har haft diverse avokadotester.
Ja.
Och mozzarella-tester och sånt där.
Enormt kul.
Ja, och jag kom verkligen fram till att... att kombinera mozzarella och avokado, vilket jag gjorde i en sallad.
Mm.
Nej.
Dålig idé, de förhöjde inte varandra.
Nej, det var verkligen, de var ju väldigt goda för sig, men det gjorde, tillsammans så smakade det nästan ingenting.
Exakt.
Så nej, det var inte att rekommendera.
Älskar att du gjorde testet.
Mm, men däremot så tog jag då bara mozzarella, ja toppen, bara avokado, toppen. Sen provade jag även att göra en liten knäckemacka med kokt potatis.
Mm.
Bara att jag låtsade som att potatisen var en avokado. Så jag skar den så här tunt, du vet, lite på snedden. Så la jag liksom ut den så här snyggt. Och så oljade jag på lite chili flakes. Du vet, det klassiska avokadotoasten. Och det var väl inte riktigt som en avokado.
Nej.
Men nej, för första tuggan jag tog så kände jag så här. Jag önskar att jag tyckte om kaviar. Men jag tyckte om kaviar. Så att då tänkte jag behöver någon typ av sälta.
Mm.
Så jag tog pyttelite japansk soja på.
Ja.
Och då blev det jävligt mycket godare.
Men gud vad roligt.
Mm.
Vilket, du har hittat ett kaviarhack.
Japansk... Ja, jag tyckte faktiskt att det var liksom... Ja, det var nice.
Vad roligt. För kaviar är något sånt där, det är en vattendelare. De flesta gillar ju det, men jag är till och faktiskt de som inte gillar kaviar.
Nej, jag är inte så förtjust i kaviar.
Alltså rysk kaviar går ju bra.
Ja, jo, alltså löjrom går ju bra, men inte kalles kaviar.
Nej, kalles kaviar. Nej.
Så att jag kan tänka mig att en lite salt en sojamajonnäs eller miso-majo.
Ja,
miso-majo med gräslök och avokado och toppa med
men skulle du potatis. Säga att
det funkar ändå?
Ja,
för jag istället för kaviar.
Men skulle du säga att potatisen lirar i samma liga som mozzarellan i termer av ersättare till avokadon?
Nej.
Nej.
Alltså en kall potatisknäckemacka är alltid väldigt gott.
Mm.
Det tycker jag.
Mm.
Men det är inte samma sak.
Gud vad jag blev sugen på sill nu.
Ja, alltså jag är faktiskt väldigt hungrig. Så om det kurrar till i min mage och det hörs på podden så ber jag om ursäkt.
Nu kommer jag tänka på det.
I'm so hungry. Jag hör nämligen det.
Ja, jag är också jättehungrig.
Mm.
Men vi kommer ju äta god mat sen.
Mm, exakt.
Som vi alltid gör när vi poddar.
Exakt.
Mm. Men, så du har haft för dig lite avokadotester.
Jajaja.
Ersättningstester.
Ja. Sen har jag haft fullt upp på jobbet. För denna veckan har varit en skandalvecka inom köttet. Eller alltså förra veckan blir det ju då. En skandalvecka inom köttbransch. Och det har även varit en lite, inte skandalvecka, men det har varit... en artikel i magasinet Filter om mjölk som jag också reagerade ganska starkt på.
Ja, där fick jag väldigt många meddelanden av dig.
Det fick du.
Du var så upprörd.
Ja.
Men du, och det här har jag faktiskt, det här har gått helt gott mig förbi.
Ja, men exakt. Du var ju på vacay den veckan.
Ja, jag var på vacay och lived in the moment på ett helt absurt sätt, verkligen. Jag har knappt kollat sociala medier, jag har knappt tagit några bilder.
För jag kan börja med den värsta skandalen.
Ja, shoot!
Den värsta skandalen är i Brasilien där poliser i 2 år har undersökt eller utrett ett antal köttföretag och kommit fram till att man har exporterat ganska stora partier med kött som har varit ruttet.
Nej.
Jo.
till Europa och andra länder. Så det handlar om ruttet nötkött och det handlar om fågelkött som varit smittat med salmonella och sådär.
Oh jävlar!
Så att det ruttna nötköttet har man då utrett lite om det har, kommit till Sverige eller inte. Och det har man väl inte riktigt i poddandets stund rätt ut om det har nått Sverige eller ej. Men det är i alla fall såklart att det har nått Europa.
Men du, en liten instick. Mm. Mörningsprocess handlar väl delvis om förruttning?
Nej. Det handlar inte om förruttning.
Inte? Men alltså, varför har man hört det då?
När man mörar köttet så ska det inte ruttna.
Jag trodde att det var det som så här gav det smaken.
Nej.
Inte?
Alltså det som man vill åt när man hänger köttet, som det heter när man mörar det.
Ja.
Det ska tappa i vikt. För okay. När det tappar i vikt, då kommer ju mer smaker fram.
Ja, sant.
Så att man det är bara viss typ av kött man kan hänga länge. Och det ska vara ganska mycket fett på det köttet. Annars okay. Går det inte att hänga så länge.
Okej.
Okay. Och smakerna kommer fram när det blir mer koncentrerat liksom.
Mm.
Så att det är väl mer så det funkar. Så det är handlar absolut inte om att det ska ruttna.
Jag har ändå läst eller sett eller hört någonting. Ja. Om att när man hängmörar kött så är det för att det startar en förruttnelseprocess. Men det kanske jag inte... Det har jag kanske alltså, fått en bakfot.
Nu jag ska bara... Jag ska dubbelkolla det här.
Ja.
Men alltså, nej. Alltså man vill inte att köttet ska ruttna. Det är ju asäckligt. Alltså för när köttet väl börjar ruttna, då ruttnar det. Alltså när det har satt igång och ruttna, det går inte att stoppa då. Då eskalerar det bara. Det är liksom exponentiellt.
Men,
så det kan inte bara ruttna lite.
Okej, jag fattar.
Utan ruttnar det liksom. Och då blir det not good alltså. Varför blir det godare? Köttets egna enzymer bryter ner proteiner och bindväv i köttet. Det blir mer lättskuret och mindre segt. Tappar också vätska, vilket gör smaken mer koncentrerad. Mm. Det handlar inte om förruttnelse.
Bra, då har vi slagit hål på den myten.
Ja,
skönt.
Nej, men i alla fall. Så de har då, för att täcka den ruttna smaken, så har de tillsatt olika kemikalier och annat skit för att... Ja, det är helt enkelt att täcka upp så att säga. Och sen har det här gått in i sammansatta produkter är väl tesen. För att folk, alltså många har uttalat sig om att det skulle vara ganska svårt att sälja hela köttstycken som är ruttna. För det är väldigt svårt att täcka det.
Mm.
Att det är ruttet.
Ja, för det måste ju ha en smak, tänker jag.
Ja, med smak och lukt och allt sånt där. Så att man tror väl att det mesta har hamnat i sammansatta produkter som man kallar det för. Och det är ju typ när det hoppar ner i en lasagne eller in i en korv eller alltså sånt som är tillagat om man säger så.
Mm.
Så det har varit en stor skandal. Och det är flera länder som har stoppat importen från Brasilien av kött och fågel. Och Brasilien är ju ett av världens största köttproducerande länder.
Men alltså det är ju så lurigt tycker jag, för att det är medvetet bluff.
Ja, det handlar bara om korruption. Så att det är alltså flera myndigheter som har blivit indragna i det här, som har blivit haffade. Och det går hela vägen på regeringsnivå tydligen.
Nej.
Jo.
Men då måste det ju handla om absurda mängder kött.
Mm. Ja, visst.
Vad sjukt! Så att,
och det har man liksom kommit på efter 2 års utredning. Hur länge det har pågått är ju jäkligt oklart.
Vi har antagligen ätit ganska mycket ruttet kött.
Om man har ätit sammansatta produkter från Brasilien så är sannolikheten för det är ganska stor.
Kan det vara körv och sånt?
Det kan vara körv, ja. Det kan vara körv, det kan vara, du vet, den här frysmaträtten som du köper.
Mm.
Det kan vara pyttipannan som du köper. Mm. Det kan vara, alltså det finns så mycket grejer där det kan vara. Restaurangmat, you never know.
Men hur, alltså så här, hur, om det är så här medvetet fusk, hur ruttnar de, alltså hur kan de inte, då måste jag ha märkt någon gång att det är ruttet kött.
Men det kan vara till exempel, alltså det här är ju saker som jag har läst i olika internationella tidningar, men den här skandalen är liksom everywhere, men den har stått med i alla tidningar den veckan. Och då har de dels när djuren har kommit transporterade till slakterierna och de har dött under transporten, då har de ändå kört in dem i slakteriet.
Åh, gud.
Och sen kan det vara felbehandling av köttet och sådär, det har hänt någonting, ja, det har blivit kontaminerat av något bakterier eller börjat ruttna eller något sånt där, så tänker man, skitsamma, vi kör ner det i färs, vi kör ner i malen eller något. Tillsätter vi den här kemikalien och så skickar vi bara ut det.
Det är så otroligt medvetet.
Mm.
Det är inte att det har råkat, ett parti har råkat ruttna.
Nej. Alltså det här är medvetet fusk. Och man tjänar ju, det finns, alltså livsmedelsfusk är ju en av de största liksom gangsterindustrierna som finns. i världen där det knappt är några straff överhuvudtaget.
Nej.
I Sverige har det ju precis gått igenom ett lagförslag om att man ska få fängelse om man håller på med livsmedelsfusk.
Ja, det är ju inte mer än rimligt.
Nej, innan var det ingenting.
Då var det fan bara så här, sjukt!
Då var det bara såhär, hörru du, skärper du dig så betalar du den här böten på 800
kronor. Ont öga på dig!
Ja, verkligen. Du vet, karma va?
Ja.
Det du vill att andra vad ska sjukt. Göra
med ja, men bra att det skärps till och att det uppmärksammas.
Ja,
mm.
Så att det var ju skandal ett.
Mm.
Och då har det kommit lite krav från olika aktörer i Europa om att EU ska öka kontrollerna på importen. För det som händer nu,
mm.
alltså konstateras det att EU-medborgare har fått i sig det här ruttna köttet. Alternativt ja, med massa cancerframkallande kemikalier i. Och smittade fågelkött. Då försämras ju trovärdigheten för hela EU som kontrollsystem.
Mm.
Och hur kan vi ha de kraven som vi har på våra livsmedelsproducenter med massvis av kontroller och sådana saker när vi importerar kött som uppenbarligen inte genomgår samma kontroller. Eller där man via korruption då kan undgå det.
Mm.
Så att det sätter ju hela det på sin spets liksom. Mm. Vad ska man tillåta för import från länder med korruption och så vidare. Så att det har varit ganska mycket höga röster från olika bondeorganisationer och olika handelsorganisationer och sånt där inom EU denna vecka. Och vissa länder har ju slutat importera, till exempel Kina har ju satt stopp. Boom.
De satte stopp?
Ja. Och det här är för de är typ den största uppköparen av fågelkött från Brasilien.
Vad sjukt, för det känns som att de är stora producenter också.
Mm, men Brasilien är större.
Jaha. Men det här är för några enskilda, dock stora köttföretag ja, i exakt, Brasilien. Och exakt. Det är ju oschysst mot de andra ju.
Ja, det är ju sjukt oschysst mot de som sköter sig.
Mm.
Så är det ju. Så är det ju alltid. Det är ju några rötter som förstör för alla andra.
Mm.
Så det var ju skandal ett.
Ja, skandal... vilken jävla skandal. Nu svor jag igen, jag ber om ursäkt.
Men kaos
alltså. Ja, kaosskandal.
Boom! Skandal nummer två.
Ja.
Det var ett slakteri i Belgien.
Mm.
Som, där det var en djurrättsaktivist som hade jobbat en månad undercover och filmat hur det stod till i slakten liksom. Och det var helt fruktansvärda bilder. Jag har kollat på den filmen.
Jag har inte kollat på den. Alltså jag såg att den var hemsk.
Jag tror inte du ska kolla på den faktiskt.
Nej, alltså jag tryckte faktiskt på play då och sen så buffrade den ganska länge och sen så såg jag några glimpses faktiskt, men jag klarade typ inte.
Nej, jag tror inte du kan. Jag kan beskriva lite grann vad jag gör det till, för att det är helt sjukt vidrigt. Alltså, jag har sett många såna här filmer för att jag har kollat på, ja men det ingår ju typ i mitt jobb, ska jag kunna skriva om det måste jag kolla på det liksom.
Mm.
Så kollar jag på den här och det var så vidrigt, de var så sjukt våldsamma mot grisarna, de slog dem upprepade gånger med olika verktyg och de hade...
Men vad lider de av?
De hade elektriska, de gav dem elektriska stötar och sånt och det är liksom inte det värsta, utan sen så hissas de ju upp i bakbenen, vilket, så ska de, och det var då innan de hade slaktats, innan de bultas ju i pannan eller ska gasas eller någonting, de ska ju vara döda innan man skär upp halsen på dem.
Mm.
Men de här grisarna var inte döda. Så de skar upp halsen på dem med den som fortfarande levde.
Nej.
Och då så sprattlade de ju och skrek väldigt mycket. Och sen så skulle de då sänkas ner i ett skållningsbad. Och det gör man för att det ska vara lättare att få bort svinborsten.
Vad är det?
Det är alltså grisarnas håren de har på skinnet.
Nej.
De har lite hår. Så man stänker ner dem. Och det är väl fint att göra det när de är döda liksom.
Ja, men inte, verkligen inte när de
lever. Nej, och då var det en gris som levde. Som slet sig. Och som, de kan ju inte simma så bra. Så den simmar runt det där 60-gradiga liksom vattnet. Som för den är ju typ kokande.
Mm.
När den ska skollas och drunkna. I det där blodiga vattnet som är 60-gradigt. Och så drunknar den.
Nej.
Och sen, det bara fortsätter. Det är vidrigt och det är
grisar som typ... Men varför gör de det här när de lever?
Nej, men då var det tydligen så att den här djurrättsaktivisten sa att de hade en gaskammare där grisarna då skulle avlivas. Men den funkade inte alltid så bra. Så att vissa grisar levde ju när de slaktade dem eller när de avblodade dem.
Men fy fan. Alltså,
och det var vissa grisar som hade slitit sig. Det var någon som hade brutit ben som gick runt i gången och då släpade de dem i öronen. Slet med öronen, alltså...
Men hur ond får man vara?
Nej, det var helt sjukt vidrigt.
Gud, vad illa till mods jag blir.
Ja. Och den här aktivisten sa ju också att även då tog vi in liksom, om något djur hade dött i transporten så tog vi in det, slaktade det också och
nej.
Sånt där. Så att den här videon blev ju viral efter...
You go, djurets aktivisten.
Ja, det var alltså. Faktiskt vad det började.
Och otroligt att han var en månad undercover.
Mm. Men för det är ju så, ibland så filmas... Alltså ibland är filmerna från djurets aktivist uppenbart vinklade.
Mm.
Så det blir liksom nästan lite löjligt.
Mm.
För de som är inne i branschen och vet hur det kan se ut liksom.
Mm.
Och ibland är det inte det. Så att det här är ju ett sånt exempel där det har varit väldigt bra liksom, där det verkligen har fungerat att de har gjort det. Så att efter att den här videon blev utskickad då till bland annat Belgiens regering, så åkte jordbruksministern dit med en annan inspektionsgrupp och de tittade på hur det såg ut och sådär, och sen stängde de hela skiten.
Ja, det var väl jättebra att de gjorde det.
Mm. Ja, verkligen. Så nu får de inte lov att slakta det längre. Och ledningen för det här företaget har ju uttalat sig att de är i chock och att det inte kan få hända och bla bla bla.
Men hur kunde det då hända?
Just det, de har bara sagt att vi vet inte någonting om det. Och nu ska de har ju jättemånga slakterier i det här företaget. Så att nu ska de då ha kontrollpersonal på golvet i alla slakterier.
Ja, det var väl jättebra.
Och sen...
Men om så här, om det händer där...
Ja.
Då händer det väl antagligen på fler ställen, tänker jag.
Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte. Alltså, man hoppas bara att det inte gör det. Det är bara så jävla vidrigt, alltså.
Fruktansvärt.
Ja. Och det är ett sätt att säljs under ett varumärke som heter Bättre för alla.
Det är svenskt?
Nej, det är ett belgiskt varumärke.
Och Belgien har ju redan så dåligt rykte när det kommer till djurhållning och kött och sånt.
Ja, så det var inte ett plus för Belgien denna veckan.
Nej, verkligen inte. Nej. Men ja...
Riktigt vidrigt.
Men det har jag faktiskt tänkt på nu sen du och jag började prata.
Mm.
Att, ja men, till exempel att jag alltid tänker att eko automatiskt är småskaligt.
Mm.
Man kan ju ha storskaligt jordbruk.
Mm.
Och människan bara tänker inte att det är så. Och djuren kan må bra fast de är många.
Mm.
Och det är som du säger att såna här djurrättsaktivister kan vinkla såna där filmer. För när jag har sett sådana filmer så är det så här, och här lever de i stora grupper tillsammans.
Mm, mm.
Som att det är något jättedåligt.
Mm.
Men,
ja, men
det är ganska harmlöst.
Men det kan ju verkligen variera. Alltså, ofta är det ju så med de här filmerna från djurrättsaktivisterna. Att man ofta, i Sverige i alla fall, så gör de inbrott på natten.
Aha.
Och så går de in. Och på nätterna, alltså man brukar ju ha djurtillsyn några gånger om dagen. Beroende på vad man har för produktion.
Mm.
Och det är ju djur som kan dö. Alltså under produktion. Det kan ju vara djur som dör i uppfödning av olika anledningar. Liksom. Precis som människor kan dö. Och det behöver inte vara...
Men det är ju så här till exempel rent statistiskt när det är lopp. Midnattsloppet och sådär. Ja. När en visst antal människor samlas på en yta.
Ja.
Så rent statistiskt så kommer ett antal dö.
Mm, mm. Ja men exakt. Eller? Så tar man...
Jo. Skulle man kunna likna det för det?
Ja, jag vet inte riktigt. Oklart. Men alltså tar man en ögonblicksbild vid en specifikt tillfälle, ja då kan det ju vara ett djur som har dött.
Mm.
Och till exempel grisar, de är ju allätare. Då kan ju de börja tugga lite på dens öra eller något sånt där. Mm. Och det ser ju helt vidrigt ut.
Ja, det är inte så kul.
Men så fort någon kommer in då och djursköter på morgonen så ser man, hoppla, här är en som har dött. Ta in den, du vet...
Mm.
Hålla koll på vad är det som händer med den här gruppen. Är det någon som är sjuk? Är det någon bakterie som går? Eller du vet.
Mm.
Och medicinera och sådär om de är sjuka. Men just i det ögonblicket ser det ju inte så kul ut.
Nej. Verkligen inte.
Nej. Så är det. Och, ja. Och det är väl därför man ska vara lite sådär. Hmm. Precis som att typ alla reklamer på tv.
Mm.
Med djur. Mm. Det är ju inte alltid de... Vi kommer komma till det sen också. Mm. Det är inte alltid att mjölkkorna går på bete.
Nej.
Till exempel.
Nej.
Men man ser, det är ju det enda man ser på reklamen. I stort sett.
Ja. Ja.
De har ju haft vissa andra filmer också från laggårdarna. Men ja, mest därifrån.
Men ja, det där var ju riktigt obehagligt. Den
det var
filmen.
Det var ju två ganska...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vidriga skandaler skulle jag vilja säga.
Ja, fruktansvärda skandaler.
Verkligen. Stoppa matfusket.
Ja,
och med tanke på kött så är det, ja, det är ytterligare en sådan sak som har hänt i veckan. Och det
går vi över nu till skandal nummer 3.
Ja, nej men där, nej. Där är skandal 2,5.
Ja, okej.
Okay. För det här har lite att göra med köttet också. Det handlar om djurtransporter inom Europa.
Mm.
Och till tredje land, alltså utanför Europa.
Mm.
Det har då varit, denna veckan har en politiker, Fredrik Federley, har skickat in, han har börjat ett arbete på att i stort sett anmäla EU-kommissionen för att de har varit passiva, för att de inte tvingar alla länderna att se till att man följer de lagarna som EU gemensamt har kommit fram till gällande djurtransporter till exempel.
Mm-hmm.
För då är det nämligen så att alla länderna, ja, EU har ju kommit överens om vissa lagar.
Mm.
Och sen så har de flesta länderna i EU implementerat dem i sina nationella lagstiftningar. För annars får man höga böter. Men man har inte överhuvudtaget infört ett kontrollsystem för att se till att folk faktiskt följer det.
Okay.
Och inget bötesystem, ingenting liksom.
Nej.
Så att man skiter ju i det.
Ja.
Bara rakt av.
Ja.
Och då har det också upptagits en massa vidriga förhållanden. Just när man transporterar levande djur från EU-länder till Mellanöstern i stort sett nästan alltid.
Jaha.
För att de vill ha levande djur, för att de har så olika slaktfestivaler och sånt.
Ja,
exakt. Och sen så slaktas de där på helt vedervärdiga sätt.
Alltså, i Mellanöstern?
Alltså inte överallt i Mellanöstern, men det är också en djurrättsaktivistgrupp i Australien som har varit där 8 månader på olika ställen i Mellanöstern.
Mm.
Och filmat och haft sig. Ja, de filmerna är också riktigt rärliga.
Men halal,
mm,
det innebär väl att man gör ett snitt på djuret så det får avblodas.
Man avblodar djuret innan man har dödat det, precis som med de här grisarna.
Men det är faktiskt inte så kul.
Så de lever när de dör. Nej, det är inte så kul. Alltså de är...
Nej. Jag älskar, de lever.
De lever. Nej, men alltså,
istället
för att bulta dem i huvudet så gör man
snabb, smärtfri.
Så blodar man av dem liksom, innan de har dött.
Ja,
och här har det varit så att man fjättrar dem. Liksom. Man sätter rep runt benen och drar i dem åt alla håll. Och sen så
varför
går någon...
då?
Därför att de har inget så vettigt. De slaktar mitt på gatan ibland.
Ja.
Så bara skär de halsen av den.
Ja.
Och då kan det vara liksom en bonde i Rumänien typ, som bara, oj tjena, det där är min ko.
Mm.
Så man ser det på öronmärkningen, vilket land de kommer ifrån och sånt där.
Nej.
Inte så kul.
Nej.
Tråkigt. Så att, det har de fått mycket skit för också, att EU inte. Så vi får se vad som händer där. Förhoppningsvis så kanske EU-kommissionen hamnar inför EU-domstolen och får stå till svar för att de är för passiva.
Ja. Men vad de här grejerna, det är ju jättetråkigt att höra.
Mm.
Men det tyder ju ändå på att någonting händer inom bestraffningen alltså inom matfusk.
Ja, verkligen. Men alltså, det har ju funnits ett direktiv sen 2013, skulle det vara implementerat i alla länder, att man inte får klippa av grisarnas knorr.
Mm.
För att, och det har ju typ ingen, 6 av 28 har gjort det.
6 av 28 länder?
Ja.
Men...
sen 2013 har det varit ett lagkrav liksom.
Och varför gör man det från början?
För att man har djuren på ett sånt sätt att de blir understimulerade och börjar käka på varandra.
Ja.
Så att, och istället så måste man ge dem sysselsättning. Man ger dem då strö, halm liksom.
Mm.
Ja, och det är många länder som inte vill göra det. Så håller de djuren på ett annat sätt som är billigare.
Mm. Och då blir de understimulerade.
Ja, och då finns det risk att de käkar på varandra. Så att folk kan ju komma till Sverige och titta på grisproduktionen och vara såhär, va? Hur lyckas ni ha knorrarna kvar? Bara, det är ett, vi aldrig klippt dem på det sättet liksom. Och kan inte du ha knorr kvar? Du har ett lag sedan 2013.
Ja.
Nej. Nej, så är det. Det är det som gör, jag tror att det är inte lantbruket, är inte ensam om det, men att man är på en marknad, en gemensam EU-marknad, och sen har man gemensamma EU-regler, och så länge alla följer dem så är väl allting frid och fröjd.
Mm.
Men så länge folk inte följer dem och deras nationella stater inte ens bryr sig,
mm,
hur kan det då vara en rättvis marknad och lika villkor,
mm,
på den här gemensamma marknaden? Det är bara så himla mycket. Man blir ju upprörd för.
Ja, det är verkligen.
Ja, jag hoppas verkligen att det händer grejer.
Ja.
Nu, för det där blir man ju bara lack på.
Ja.
Och då, skandal nummer 3.
Mm.
Ja, och det är väl egentligen ingen skandal. Men det är bara så att jag har under en tid prenumererat på en tidning som heter Filter. Och det var väl egentligen så att jag prenumererade på tidningen Hunger först. Men sen gick den i konken.
Mm.
Och då fick jag Filter istället.
Exakt samma här.
Allt gott, tänkte jag. Mm. Och det finns en del reportage som jag tyckte var trevligt att läsa.
Mm.
Och så kom det nu en ny Filter där den, jag tror artikeln hette Den vita lögnen. Eller vita lögner eller något sånt där.
Mm.
Och då är det, ja, de pratar om mjölkkor. Och om att Arla har falsk marknadsföring för att korna inte alls går på naturbete hela tiden.
Mm.
Och så vidare. Då finns det vissa saker som jag läste i den artikeln som jag kände så här, ja, fast vems ärenden springer ni nu?
Ja, jag fick ju den här, när jag var bortrest så fick du den här till mig.
Då var jag upprörd.
Ja, men precis. Men jag beundrar ändå att du var det.
Jag blev upprörd för jag tyckte att det var. Alltså magasinet Filter är ändå en tidning som enligt mig då har ett rykte om att vara liksom djuplodande journalistik som är där man har gått till botten med saker och ting. Mm. Och,
ja, det är ju långa artiklar som inte lämnar en för spekulationer.
Ja, men exakt. Riktigt, utan, men ja, jag kanske ska berätta vad den handlar om.
Ja, precis. Först. I stora drag, för jag har faktiskt inte läst den.
Nej, men den handlar om, du vet, Arla och Brigottfabriken.
Mm.
Den handlar, i stort sett så säger de att det är lögn att mjölkkor går på naturbete och att mjölkkor är en sjukt intensiv produktion och att de mår jättedåligt, mjölkkorna, och att de har jättemycket sjukdomar i sina djurvärr, mm, och att de äter alldeles för mycket kraftfoder och de får jättemycket magproblem,
mm,
och att alla, om de ville, så skulle alla mjölkbönder bara stänga in dem. Och ha dem inne hela tiden så att de bara kunde producera jättemycket mjölk hela året. Så de skulle aldrig vilja släppa ut dem om man tog bort det här beteslagkravet.
Mm.
Det är ju typ vad den artikeln sa.
Mm.
Och sen avslutades den med, de tog en referens till en lantbrukare som hade mjölkkor då. Som också var med i den här Arla-reklamen. Hon berättade där om sin Arla-gård.
Mm.
Så avslutade de artikeln med att säga typ att hon har satsat helt rätt. Hon har satsat på en ökad intensifiering av sitt jordbruk med fler kor och robotar som sköter utfodring och robotar som sköter mjölkning. På ett sätt som liksom indikerar att det är jävligt dåligt att använda robotar.
Mm.
För att det är så här industri.
Mm.
Och då hade hon skrivit, den här Kajsa då, mjölkbonden, på sin Facebook-sida bara, den där foderroboten, vet jag inte vad de har fått från, den kan de gärna skicka hem till mig för den har jag inte sett av.
Va?
Och
vad det de var fått, ljug alltså.
Ja, och vad de har fått 150 kor ifrån, det vet jag inte heller. För så många kor har jag inte.
Är det sant?
Ja, så där var ju bara en sån
grej. Men hallå, Filter.
Man bara, Så där känner jag lite sådär, okej, det där var uppenbart faktafel.
Ja.
Och de har uppenbarligen inte ens pratat med henne.
Nej.
För det var lite det jag kände med journalistiken, att de är liksom kända för att vara, ja, men journalistiskt duktiga.
Ja.
Och då kan jag tycka att det är ganska konstigt att den huvudkaraktären man skriver om, att man inte ens pratar med den överhuvudtaget.
Nej.
Ska man inte ha konstigt. Alla sidor? Ska man inte i alla fall inkludera någon mer sida då? Eller ska man bara låta dem orera fritt?
Ja.
Ja, så det störde mig lite grann från början. Mm. Men sen säger de ju kor äter mer kraftfoder än vad de äter gräs. Och att det gör att de blir sjuka i magen.
Mm.
Det är fel.
Vi har ju
pratat genomsnitt förut. Genomsnitt så äter de ju mer gräs än vad de äter kraftfoder.
Jaså?
De äter ju 60% gräs och 40% kraftfoder ungefär.
Och vad har du fått dina siffror? Vad har de fått sina siffror?
Alltså jag dels kollade upp mina siffror. Det stod på Arla, kollade vad äter korna. Sen har jag snackat med LRF mjölk också.
Och vad har Filter fått sina siffror ifrån?
Du, det vet jag inte.
Nej.
De har heller ingen hänvisning.
Inte?
Nej, ingen hänvisning till så här mycket äter de enligt.
Nej.
La 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 la.
De har bara skrivit att de äter så mycket.
Så jag vet inte var de har fått sina siffror ifrån.
Nej.
Och sen har de då skrivit att varje år drabbas ungefär 60% av mjölkkorna av djurinflammation till följd av den ökade mjölkningen. De blev även mer halta för att de hade stora djur, trampade på sina spenor och sådär.
60%?
Det skriver Filter. Och då pratade jag med LRF mjölk och de sa, för jag tyckte att det var jättekonstigt att 60% skulle ha djurinflammation.
Det är ju alarmerande.
För då kan man inte, då får du inte mjölka dem. Du kan inte mjölka dem och skicka det till mjölkbilen.
Om du får ingen, har en
du måste slänga den mjölken. Och du måste behandla din koma-antibiotika. Det är inte så där super.
Det är alltså inte önskvärt med djurinflammation.
Och då står det finns ingen samband mellan ökad mjölkmängd och sämre djurhälsa. Utan god djurhälsa är en förutsättning för att kon ska mjölka.
Ja.
Så det finns ju bara ett mål med att man ska ha det.
Ja.
En god djurhälsa. Så att, ja.
Men det är ju konstigt också. 60% får djurinflammation.
Ja, då måste de ju också ha en källa på det.
Ja.
De kan inte bara säga 60% och sen bara jaha.
Nej, och 60% av jaha, en gård som de har varit på. Ja, eller alltså, 60% av samtliga mjölkkor i Sverige.
Men det funkar. Eller, nej, så, det
man håller undrar inte. Ju bara var de får sina siffror ifrån.
Ja, exakt, exakt. Men sen skriver de börjar ju också och skriver så här. Det handlar ju liksom om att Arla lyfter fram gårdar i reklamen. Att de är så pittoreska.
Mm.
Vilket de gör.
Mm, det gör
absolut.
De.
Mm. Och då står det så här. De tusentals och åter tusentals gårdar som har lagt ner. Alltså för det har ju lagt ner många gårdar i år. För att det är dålig mjölkekonomi. Och det har lagt ner många gårdar om man ser historiskt sett.
Mm.
Skriver de att det är främst små lantbruk. Och det beror inte enbart på att de gårdar som finns kvar har större besättningar. Alltså fler kor.
Mm.
Utan en mjölkko producerar dubbelt så mycket mjölk idag. Nästan 9000 kilo per år. Som för 50 år sedan. Och det är helt sant.
Mm.
Det är framförallt ett resultat av hård avel. Men även att korna äter allt mindre gräs. Drygt hälften av kornas kost består numera kräftfoder. Vilket är fel. Det vill säga spannmål, raps, soja, biprodukter från livsmedelsindustrin. Med syfte att maximera mjölkproduktionen.
Det låter ju spontant inte så bra när de skriver så.
Nej, nej. Men då är det så här. Det är något som låter.
Ja, det är någon som hamrar.
Ja, det är någon som hamrar. Ja,
utanför.
Men då är det så här att Sverige är ett föregångsland när det gäller avel. Och det handlar inte bara om att de är hårt avlade.
Nej.
Utan det är så att man tittar på vilka djur man har. Vad de har för egenskaper. Har de en bra mjölkproduktion? Ja, då vill man kanske fortsätta avla på dem.
Mm, istället för den som har dålig mjölkproduktion.
Precis. Och har de goda moderdjur och sånt där så vill man fortsätta avla på dem. Så att man har ju en planerad avel. Och man är duktiga på att se vilka kor som är duktiga, vilka kor som inte är det, vilka kor som inte passar för mjölkproduktion och vilka som gör det.
Mm.
Och sen efter det så har man fått fram en ko som mjölkar mer och mer och mer och mer.
Mm.
Och när man har en högre avkastning, mjölkavkastning, så behöver man också mer mat.
Ja.
Du har ett högre behov av både gräs och kräftfoder.
Mm. Men det är ju ändå intressant att om man skulle jämföra måendet av den här kossan för 50 år sedan och måendet på dagens kossa som har högre mjölkproduktion.
Mm.
Kan man liksom jämföra det måendet på något sätt?
Alltså det är ju väldigt svårt att jämföra måenden hos djur av lag. Det enda man kan se till är de friska.
Ja.
Det är ju väldigt svårt att liksom ta en temperatur på hur glad den är.
Exakt.
Och eller sådär.
För 50 år sedan haltade de då eller hade sån här.
Alltså det är klart de kan ha haltat för 50 år sedan. Alltså det är väl liksom, det kan ju ha funnits olika sjukdomar även då, liksom det finns nu.
Mm.
Men ju mer alltså man moderniserar djurproduktion och djuruppfödning och sådär, så försöker man ju anpassa det mer för att djuren, alltså dels för att det ska vara mer lättarbetat för människan, men även för att djuren ska kunna svassa runt mer och göra lite mer naturliga, alltså något mer just fri, att de går fria till exempel i laggården.
Mm.
De kan gå till den där borsten och bli borstade.
Ja.
Nej, nu vill de gå och bli mjölkade, då kan de gå och göra det. Eller så vill de gå och lägga sig, eller så vill de gå och dricka. Alltså de kan göra, det är ju en ökad frihet liksom.
Ja. För vet man om de betade lika mycket för 50 år sedan som de gör idag? Eller betar de rent av mer idag än för 50 år sedan?
Jag vet faktiskt inte om de betar mer eller mindre idag. Men alltså det är,
för jag menar,
för att jag tror att de, jag tror typ att de betade mindre. För att man förde in den här beteslagstiftningen någon gång på typ 80-talet. För att många kor då ibland stod inne.
För det som
så jag tror
tänker,
att de betar mer nu än vad de gjorde då.
Och det är ju lite intressant. För att de framhäver ju bete som en bra sak i den här artikeln. Och de betar alltså mer nu.
Men ja, jag alltså nu är det ju lagstadgat, det var det inte för 50 år sedan.
För jag tycker att det är lite intressant, för vi bor ju ändå i Sverige.
Mm.
Och det är ju så här ett faktum att vårt klimat, det går, alltså det är snö på marken. Vad ska man beta då? De måste ju få någonting annat.
Inte. Det går inte.
Så att, alltså, de måste ju få något annat ting.
Ja, men visst är det så, de kan ju inte gå ut hela tiden. Men det som de pratar om också är att det är fejk att mjölkkorna går på naturbete. För naturbete är ju det vi pratade om i ett annat avsnitt som har väldigt hög biologisk mångfald.
Ja.
Och det är bland annat de markerna, menar då Filter, att de visar i Arla-reklamen.
Ja.
Och att man då motiverar...
Naturbetesmarkerna i
Arla-reklamen. Ja, att man då motiverar att man behöver mjölkproduktion för att man behöver öppna landskap, helt enkelt. Och utan mjölk och inga öppna landskap. Och de säger att så är det inte, för att högintensiva mjölkkor går inte på naturbeten utan de går på produktionsbeten som är då åkermark som, där man odlar gräs ungefär.
Okay.
Och det är ju till viss del sant, för att man har ju ofta mjölkkor på de markerna som är relativt nära laggården för att de ska mjölkas två gånger om dagen även om det är sommar. Så att man vill ju ha dem på ett hyfsat bra avstånd så att man kan ta in dem och mjölka dem. Så, och då behöver inte alltid vara naturbete, utan det kan vara produktionsbete eller bete på åkermark. Sådär. Och då säger de också så här: bete på åkermark där man hade kunnat odla mat.
Aha.
Och det behöver inte alls stämma. För det kan också vara bete, alltså åkermark där man i stort sett bara kan odla gräs.
Ja, för att det är inte tillräckligt bördigt.
Exakt. Så typ, ser man till exempel på hela Norrland i stort sett så är ju vall den största graden.
Ja, för att det inte går att odla någonting annat.
Det finns liksom, ja exakt, det finns ingen ekonomi att odla någonting annat än det.
Ja.
Så att det är inte heller sant.
Och sen så tänker jag också så här, de grödorna som skulle odlas där och bli människomat, de kräver lite mer underhåll, gissar jag.
Ja, men det finns ingen ekonomi, för det är ju ingen som kommer odla för att det är kul.
Nej.
Och
nej,
jag ska för ha ett företag jag, på det.
Nej, för det, det tycker jag ska, man ska liksom göra gällande. Mm. Det är att ingen bonde kommer odla för kul.
Nej, men att göra mat gratis för att man ska få mat gratis. Det händer inte. Alla måste tjäna pengar.
Det är en utopi. Och den måste vi komma ifrån.
Ja,
och den bilden kan jag berätta för dig att hade jag innan vi började podda.
Ja, ja, men jag är så himla glad att den är borta nu.
Ja.
I'm so happy about
that. För det är klart att det här är ett företag som drivs.
Det är ett företag
och ingen som drivs. Det är ingen charity.
Nej, nej, nej. För katten, det är ingen charity. Och det ska det heller inte vara. Alltså, folk måste ju tjäna pengar. Liksom. Och sen har vi en annan poäng då. Vilket de också tar upp i tidningen. Att de djuren som faktiskt går på naturbete. Det är ofta ungdjur. Som kommer alltså från mjölkproduktionen. Kvigor. Det vill säga kor som inte har fått kalven.
Just det.
Stutar. Som då är kastrerade tjurar. Mm. Som går på naturbeten och betar. Och även sinkor som för tillfället inte har mjölk i djuret.
Sinkor
heter det.
Ja, innan de har blivit befruktade igen.
Precis, när de har gått ur. När de har gått ur det.
Som en mamma som slutar amma.
Ja, typ. Så att det är ju ändå en stor del av djur som kommer ifrån mjölkproduktionen som betar på de markerna. Jag vet inte, man kan inte bara ta bort alla dem. Alltså man kan inte räkna med dem. Det tycker inte jag i alla fall. För de är en del av helhet.
Men du, jag tycker... För det är uppenbarligen... Du har uppenbarligen läst artikeln väldigt noga och sen faktacheckat. Vad säger det om Filters artikel?
Alltså de hade ju en uppenbar vinkel. Och det var att Arla ljuger. Att man försöker föra konsumenterna bakom ljuset. Genom att motivera mjölkproduktion med att naturbetesmarker måste hållas öppna.
Mm. Men där kan jag ju på ett sätt förstå, alltså jag kan ju förstå bilden som Arla förmedlar i att det är happy clappy och soligt och gud vad mysigt att ha de här tre kossorna på den här 18 miljarders hektaren i deras reklamfilmer.
Mm.
För att jag har ju varit i på en bondgård nu, kogård, och jag vet ju att det ser absolut inte ut så.
Nej.
Så att jag förstår ju att så här, den bilden som man får av Arlas reklam
stämmer
inte överens med verkligheten.
Och ja, där ja, har hela ju tiden rätt. Ja, det håller jag också med om att de har rätt i.
Mm.
För så är det inte. Alla mjölkkor går inte hela tiden på naturbete.
Mm.
Men däremot så drar de ju in en massa andra saker i artikeln som är konkreta faktafel.
Ja.
Så att deras poäng med att Arla inte är helt transparenta i sin, liksom kommunikation. Ja visst, där finns det en viss poäng.
Mm.
Men samtidigt så tittar man på all typ av marknadsföring.
Ja.
Så är det väl ingen som visar alla sidor.
Nej,
av myntet.
Marknadsföring för majsen, då är det någon happy bonde som står i solen och han mår så bra.
Ingen som visar varenda sida av sin produkt. Så här, ja, så här ser det ut i november när utgödslingen har gått sönder och korna vadar i skit.
Mm.
Då kan det se ut så här.
Så bra poäng.
Alltså,
det är klart att marknadsföring visar det bästa av produkten.
Det så är det ju.
Ja. Verkligen.
Så att om man som konsument inte förstår det, då måste man gå djupare in i sig själv.
Mm.
Och bara så här, börja granska lite mer kritiskt allt. Mm. Alla budskap som kommer ut i samhället. Ja. Det jag vet inte. Alltså det är ju reklam liksom. Ja, det är väl klart att de kommer ta det som är najsast liksom.
Ja.
Och sen har jag faktiskt, eller jag har faktiskt gjort en... För Filter säger ju också att... så fort man skulle ta bort lagkravet om att man måste hålla djuren ute så kommer alla lantbrukare ta in djuren forever. Och varför? För att maximera de stackars mjölkkorna.
Ja, men det här stämmer då inte?
Nej, alltså LRF Mjölk har intervjuat, eller en byrå och deras vägnar har intervjuat 500 olika mjölkföretagare om betesdriften.
Mm.
Typ som en SIFO-undersökning-aktigt liksom.
Mm.
Och den visar att stora delar av landet så har mjölkföretagen djuren ute mycket längre än lagkravet.
Jaha.
Och sen så har de även frågat dem om vad skulle man göra med betesdriften om man tog bort lagkravet.
Mm.
Här är då svar från enkäten. Nu hänvisar jag till
nu har du lite staplar här. Enkätsvar.
Och då var ju frågan så här, hur lång period, det vill säga hur många månader per år har du dina mjölkkor ute på betet?
Mm.
Mer än 4 månader, det var 27%. 4 månader, det var 26%. 3 till 4 månader, 12%. 3 månader, 18%. 2 till 3 månader, 6%. 2 månader, 10%.
Och lagen säger att man måste ha den ute.
Man måste ha dem ute minst 2 månader.
Då var det ju över 50% som hade ute dem över 3 månader.
Mer än 4 månader hade ute dem. Ja, men precis. Mer än 50% hade ute dem. Så,
ganska mycket mer än 50%.
Mm,
över 3 månader.
Mm. Och det var ju svaren från de län som har 2 månaders beteskrav. Det är absolut det är norra delen av Sverige där man har en kallare vinter. Eller kallare höst och kallare sommar liksom. Och sen så finns det en annan betesområde där man har 3 månaders beteskrav.
Mm.
Och mer än 4 månader svarade då 68% att de hade djuren ute mer än 4 månader.
Och då är beteslagkravet 3 månader.
För dem är det 3 månader. Sen finns det de som har krav på 4 månader. Och det är ju södra Sverige. Och där var det 82% som hade dem ute längre än 4 månader.
Det här är ju intressant.
Mm. Nu har de ju frågat 500 mjölkföretag i olika län liksom. Den här frågan. Så att, det är ju ganska spännande. Att det är det som många antar alltid. Att om djurvälfärdslagen är ett minimum så är det ingen jävel som går över den. För de vill bara utnyttja sina djur.
Exakt.
Så det är väldigt många som bara antar att man bara följer minimumstandard.
Men så, och det visar ju här att det uppenbarligen inte är så.
Ja, exakt.
Man är, för jag kan hålla med, jag kan vara lite cynisk och tänka så också. Att så här, de håller sig precis, de tar in dem dagen efter kravet säger. Mm.
Exakt.
Men uppenbarligen inte. Men, och det där är en annan grej som jag har fått förståelse för. Att bonden måste ju vilja sina djur väl. För att de vill ju inte ha sjuka djur.
Nej. För det är friska dåligt. Djur är lika med bra djur för ekonomin.
Ja.
Korna är ju deras kollegor i stort sett.
Mm.
Det är inte så jävla kul om alla mår dåligt.
Psykisk ohälsa på jobbet.
Nej, det är inte så roligt.
Nej.
Nej, och de flesta säger att de får man har favoritkor. Och man har de korna som man typ inte kommer överens med. Precis som på jobbet.
Ja.
Du har vissa som du klickar med.
Ja.
Och vissa som man bara så här, snark, nu är det liksom 105-man jag ska gå till.
Ja.
Jag vet, hon kommer piska mig i huvudet med en sån här bajssvans.
Ja.
Men typ så.
Men vad säger det om hela, för att, just nu så är det ju, vad ska man säga, trendigt att rapportera om mjölk- och köttproduktionen.
Ja.
Och i syfte att förminska den.
Mm.
Och nu har ju filter då hakat på en trend att, vad ska man säga, granska på ett lite felaktigt sätt.
Ja, alltså jag fick ju direkt en sån här känsla av att det här är personer som ett, aldrig har varit på en mjölkgård. Två, inte ens har pratat med bonden som de skriver om.
Nej.
De har heller inte pratat med någon från Arla eller någon från LF Mjölk eller någon från någon mjölkrådgivningsorganisation för att se hur ser foderstaten ut.
Mm.
Vi tänkte använda en specifik siffra på 60%. Stämmer det?
Mm.
De har inte faktachecket.
Nej.
Utan de har en ganska spekulativ text.
Mm.
Och jag vet att det kanske är det som är syftet.
Ja, men den är ju uppenbarligen alltså,
ja, men den är vinklad på något vis. Så att jag vet inte, det som upprör mig är att det är en sån tidning som går ut till precis den målgruppen som står och väger,
ja.
Skulle jag säga.
Ja.
Det här kanske var droppen som bara såhär, fy fan.
Nu blir det Oatly för hela slanten.
Ja, och när det är baserat på saker som är fel så känns det ju inte så kul.
Nej, och det är där man återigen som inte lika insatt konsument, man tror ju på det man läser. Framförallt ur en tidning, ja, som verkligen heter Filter.
Men nu kommer jag att tro mycket mindre på. För att det är det som är grejen. Som jag ställer mig själv frågan. Jag är ju sjukt insatt i den här branschen. Hur mycket grejer läser inte jag då om andra saker där jag inte är insatt? Där jag bara, jaha, det var som fan. Det är det som gör mig så här, va? Kan inte folk bara bli lite ärligare? Och
mycket har hänt sen jag varit borta.
Ja, eller hur?
Ja, verkligen.
Fan, det var jävla tur att du kom nu. Jag har liksom bara bubblat.
Ja, verkligen. Men det är ju så intressant att höra.
Ja, men kul alltså. Det kändes faktiskt varit en väldigt händelserik vecka.
Bra att skandaler uppmärksammas så att man får någon typ av förändring. Och bra att vi kan vädra filtersartikeln.
Ja, absolut. Men nu är det kanske dags för oss att gå och äta lite mat.
Bolognese.
Lite ragu bolognese.
Den gjorde du igår.
Den gjorde jag igår.
Kan inte du berätta lite kort om hur du gjorde den? Jag var här när du hackade.
Ja, jag gjorde en väldigt kort. Jag hackade morot, lök, vitlök.
Selleri.
Jag hade, så fräste jag det tillsammans med tomatpuré. Och olivolja. Sen stekte jag köttet. Stekte köttet så att det får en yta. För annars får man inte ut de smakerna. Och sen slängde jag en skvätt rödvin som jag hade i kylen. En slatt. Och så i med ganska mycket tomatsås. Jag tror till och med alltså 1,5 liter tomatsås, tror jag. Jag gjorde jävligt mycket kött för att gå. Alltså. Jag tror att det var 1,2 kilo kött kanske. Jag har så det räcker nu. Så att sen hade jag bara fått puttra med lite örter och sånt där. Sen kokade det i ugnen ganska länge. Och sen, ja, nu ska vi äta det.
Så gott. Det ska bli så gott.
Det ska bli mycket nice.
Kravmärkt kött från Sverige.
Från Harrys bruk.
Vår favorit.
Tugga Käks hovleverantör.
Ja, verkligen. De kanske kan titulera sig som poddleverantör.
Ja, men typ. Idag ska vi även prova en ny rapsolja. Jag har nämligen varit på en gård idag som producerar rapsolja. Så vi ska prova en ny rapsolja idag.
Ja, och jag fick smaka rapsfrön. Det tyckte jag var kul.
Men det kan väl dra upp lite på.
Du var gullig för du ringde mig och sa, Lovisa, jag har en överraskning. Det var rapsfröna.
Ja.
Jag blev jätteglad. Jag lär mig så mycket. Kul.
Men
ja. Tack för all information, Kattis.
Tack själv. Härligt att du är tillbaka.
Jättehärligt att du är tillbaka. Vi hörs också som vanligt nästa vecka.
Ja, som vanligt nästa vecka. Känns inte det härligt?
Jo.
Tack för att du lyssnade.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset,
and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.